Det här är en podd från Svenska Yle.
För 4-5 år sedan sköljde en terrorvåg över Europa som kulminerade med terrordåden i Paris som chockerade hela Frankrike. Men så tog det plötsligt slut. Så vad hände riktigt? Har terrorvågen ebbat ut helt eller samlar den bara ny kraft? Eller har vi blivit blinda för terrorismen? Det här ska vi tala om i nyhetspodden idag tillsammans med journalisten Daniel Olin och mig Johannes Taberman. För 4 år sedan, den 13 november 2015, så inleddes ett förödande händelseförlopp i Paris som gick ut på att sprida skräck i Frankrike och hela Europa. Det var frågan om ett stort terrordåd eller flera stycken, och det inleddes på kvällen 21.17 lokal tid. Först 3 bomber som exploderade i närheten av Paris stora fotbollsstadion. Där dog 4 personer. Nästan samtidigt sköts 4 människor utanför en restaurang i centrala Paris. Minuterna senare öppnade 3 män eld i en fullsatt konsertlokal, Bataclan. 89 människor dog. 5 minuter efter det här så öppnade terrorister eld utanför en McDonald's-restaurang och 5 dog. Och 10 minuter senare dödades ytterligare 19 personer som satt utanför en restaurang. Inom loppet alltså av mindre än en timme så dog över 130 personer och mer än 350 skadades i en terrorattack som var det mest förödande i Europa i modern tid. Och Daniel Olin, du var svenska Yles Europakorrespondent då och du var på plats i Paris. Var var du och hur fick du veta om det som hade hänt?
Jag ryser när du berättar de här siffrorna, för det var en fruktansvärd kväll och en fruktansvärd natt och fruktansvärd period överlag. Och jag minns att jag åt middag med min familj och började faktiskt se på den fotbollsmatch som det där ägde rum mellan Tyskland och Frankrike utanför Stade de France. Så smällde ju sen en bombe och matchen avbröts. Men jag såg inte så långt på den här matchen utan jag bytte kanal och började se på en film. Jag tror jag redan nästan låg i sängen för jag var så ganska trött efter den här veckan. Och min fru slöt titta på TV och på BBC så avbröt de sändningen och sa att nu har det hänt någonting i Paris och de rapporterade om bombdåd där på BBC. Och kanske en timme senare så satt jag i en bil tillsammans med min finska kollega från Yle och Sveriges Radios Brysselkorrespondent och så åkte vi mot Paris.
Så ni var framme där någon gång sent på kvällen?
Vi startade kanske någon gång 12 och vi var där 2:30 på natten utanför Bataclan. Vi var faktiskt några av de första journalisterna som var på plats där. Det var ju avspärrat förstås och massa poliser. Men det som jag kommer ihåg som har etsat fast sig på min näthinna är nog den här färden in i Paris. Paris, hjärtat av Europa. Och så åker man in på natten in i ett ödsligt, kusligt, spökligt Paris. Och det var väldigt, väldigt tyst överallt. På långt håll såg man blåljusen, man såg, kanske hörde en sirena. Men det var så här liksom väldigt spöklig stämning. Och vi åkte sen in mot Bataclan. Och när vi gick ut ur bilen så kom några ungdomar med en äldre herreman som säkert var en av ungdomarnas pappa emot. Och jag har aldrig i mitt liv sett så kritvita människor. De hade varit med alltså på den här rockklubben, de hade blod på kläderna och då var det klart att de här människorna intervjuar man inte utan de här var i djup chock. Och då förstod man att hur hemskt det var, för man såg deras ansiktsuttryck. Men när vi stod där utanför Bataclan på natten, då visste vi inte hur många som hade dött.
Och som sagt, så det skedde ju flera terror då nästan samtidigt på flera håll och det hände ju så väldigt snabbt och det var väldigt sådär koordinerat. Var det liksom först på något sätt när du var framme där i Paris som du insåg på något sätt magnituden och allvaret av det här, eller började det här under bilfärden från Bryssel till Paris redan klarna?
Kanske under bilfärden, vi lyssnade såklart då på fransk radio och på Twitter fungerar ganska bra i så här sammanhang, även om man kanske inte kan lita på alla uppgifter på Twitter, men då började det nog klarna att det här är frågan. Först talade man om 20, så talade man om 30, så började det närma sig 100, så var det över 100. Då förstod man att herregud, att liksom det här är väldigt, väldigt allvarligt. Och då börjar man förstå det. Sen är det ju ofta så att de här timmarna efter ett terrordåd så är det väldigt mycket poliser på plats. Det går väldigt mycket rykten. Det som man inte visste då var att fanns det gärningsmän som var kvar och planerade man nya attacker kanske då samma natt och sånt. Så det fanns nog en rädsla i luften där i Paris.
Och idag vet vi ju att det var IS som låg bakom och de tog på sig också det här. Men vad det liksom kommer ihåg, vad det i de banorna man tänkte redan då?
Man tänkte nog i de banorna för att då hade det ju samma år i januari hade det skett det här dådet mot satirtidningen Charlie Hebdo. Så det kom ganska snabbt att det IS stod bakom det. Det man däremot inte sedan riktigt visste är att hur det här var koordinerat. För det skedde på så många olika ställen. Och det här var nog de här frågorna som väcktes. Att vad betyder det här? Vad händer här?
Det här var ju inte det första terrordådet det året. Och det här kommer ju att prägla din tid som Europakorrespondent väldigt mycket. För att du hade ju just hunnit skickas iväg till Europa när den här vågen av terror.
Precis, det var min första arbetsdag. Jag tror att när jag stod och väntade på flygbussen i Tölö i Helsingfors. Så då fick jag nyheten om att nu har någon attackerat Charlie Hebdo. Och jag tror att jag åkte nästa samma dag till Paris och rapporterade om det här. Och det här präglade nog väldigt långt mina dryga 3,5 år. I Bryssel. Det skedde väldigt många terrordåd. Och jag minns efter Charlie Hebdo som kom som en chock. Och kanske kommer ihåg den här bilden när ledare från Europa och också från andra delar av världen gick hand i hand eller armkrok på Champs-Élysées i Paris och liksom om man ville förena sig. Men att då minns jag att jag intervjuade en terrorforskare, en väldigt känd terrorforskare i Bryssel och han sa att det kommer att ske nya dåd. Det finns många terrorceller i Europa som håller på att vakna till liv. Och det här kanske man inte ville tro på. Men efter det såg vi nog sen samma år och sen också åren efter det att det verkligen tyvärr var sant det som han sa.
Ja, det var ju en sån här terrorvåg som drog över Europa just då för 4-5 år sedan och den kulminerade då med det här Bataclan-dådet i Paris. Men slutade ju som sagt inte där för bara några månader senare så slog terroristerna till igen och den här gången i din dåvarande hemstad Bryssel och du förstås rapportera därifrån också. Vad minns du av det här då? Det reagerade du på något sätt nu annorlunda när hade du fått in någon vana? Nu var det låg det också närmare dig och din familj.
Det låg det. Efter Bataclan så visade det sig att de som hade utfört den här attacken, de var ju kopplade till Belgien. Det bodde många, de bodde i Molenbeek, ett väldigt ökänt område i ganska centrala Bryssel. Och den ena gärningsmannen, Salah Abdeslam, som var en av dem som utförde, som var med i Bataclan. Så han var då på rymmen. Och hela Europa jagade honom. Men man visste inte var han var. För faktiskt efter dådet så var det väl tänkt att han skulle smälla sig själv i luften. Sen vet vi inte varför han inte gjorde det. Fegade han ur eller fungerade inte bombvästen. Utan istället ringde han till sina kompisar i Bryssel och sa att kom och hämta mig från Paris. Så när vi åkte med bilen till Paris så åkte han förmodligen, kom emot på andra sidan och åkte till Molenbeek i Bryssel. Och där lyckades han gömma sig i flera månader. Han hade tydligen ett nätverk som gömde honom. Men då greps han några dagar innan Brysseldådet. Och då menar många att nu är liksom den här hotnivån. Nu kan den sänkas. För nu är det liksom. Nu råder igen liksom lugnt klimat. Men så var det dessvärre inte. Utan några dagar senare så skedde då den här Brysseldådet. Det kom väldigt nära. Precis som du säger. Så det kom det väldigt nära. Jag minns det också väldigt bra. För jag förde mina barn till skolan. Och jag hade två telefoner, en belgisk och en finsk telefon. Och det var väldigt sällan som båda telefonerna ringde samtidigt. Och då ringde de båda samtidigt och jag svarade och sa att det är en bomb på flygplatsen. Och så åkte vi till flygplatsen och i taxin så berättade taxichauffören, eller han fick ett samtal och sa att nu smäller det också i centrum av Bryssel på en av metrostationerna som jag använde väldigt ofta. Så det kom nog väldigt nära på det här. Och det som kanske var väldigt skrämmande i det här sammanhanget var att man trodde liksom att nu är han gripen här terror, nu är det lugnt. Nu kan vi liksom annat, nu kan vi röra oss fritt och sen går det bara några dagar och sen så dör väldigt många människor både på flygplatsen i Bryssel och också i centrum av staden.
Nå, de här terrordåden kommer att prägla just de här åren i Europa. Det var ju förstås på den politiska agendan och samtidigt så var det den här flyktingdiskussionen. Hur mycket skulle du säga att det har präglat Europa?
Det har nog präglat Europa på många sätt i och med den här terrorvågen börjar ju egentligen samtidigt som den stora folkvandringen skedde genom Europa. Och det präglar nog på många sätt. Det ser vi säkert i flera länder idag, vilka partier som styr. Men det präglar tror jag också hur människor ser på andra människor. Jag minns bra i Bryssel efter terrordåden när man åkte metro till exempel. Och om det någon kom inspringande i metron, om den här personen dessutom hade ett utseende att man såg att han kanske var från Mellanöstern, så reagerar nog folk väldigt starkt. Och man riktar fingrar och pekar mot de här, att det här kan vara farliga. Men samtidigt vill jag nog också påminna att folk tror jag inte går omkring dagligen och är oroliga. Och det är ju inte det som man ska göra heller, det är ju det som terroristerna vill. Men nu har det präglat Europa på många sätt. Och också förstås det här med alla säkerhetsarrangemang. Plötsligt börjar man se liksom en massa poliser och beväpnade soldater i metron, på gatorna. Och det här förstås så berättar nog helt, en hel del.
No, som sagt så skedde det då liksom en sån här klar terrorpeak de här åren, men att om man ser ur ett längre historiskt perspektiv på terrorismen i Europa så har den ju minskat sedan 70-80-talet. Men jag funderar nu om en liksom sån här perspektiv på det som hände då. Överreagerar samhället på det här terrorhotet? Jag menar, nu har det varit ganska tyst länge.
På ett sätt så är det ganska naturligt att politikerna reagerar. Det var genast efter Charlie Hebdo, men framförallt efter terrordådet i Paris då för 4 år sedan. Så samlades ju inrikesministrarna till olika möten i Bryssel och många andra också samlades i både underrättelsetjänsterna. Man började fundera att hur ska vi kunna utbyta bättre information. Och i många länder började man stifta terrorlagar, som man också gjorde i Finland med underrättelselagar och så vidare. Och det här är en ganska naturlig reaktion för att skapa någon form av trygghet i samhället så bör då politikerna reagera. Sen är en annan diskussion, har de här terrorlagarna någon inverkan? Kan vi vara säkra? Det vet jag inte. Det som kanske tycker jag själv är lite skrämmande i det här sammanhanget, hur snabbt man glömmer. Det blir någonting av det nya normala. Bataclan, det var liksom Frankrikes 9-11. Men efter det här har skett otaliga dåd. Kanske inte lika planerade som det här. Men ändå, för någon månad sedan det röst 4 poliser i Paris. Och ändå på något sätt så reagerar man inte lika kraftigt. Och det här är förstås lite skrämmande om det blir det nya normala.
Du var inne just på det här med den här liksom normaliseringen av terrorismen. Jag funderar själv att det är just en intressant fråga. Det är att å ena sidan, jag menar, så är det ju bra att det normaliseras för att då är vi inte så rädda. Och det är ju liksom på något sätt den här bakomliggande meningen med terrorismen, att sprida rädsla. Men samtidigt förstås är det väl bra att vi är fortsättningsvis lite rädda.
Precis, och det är ju det. Och vi måste ju som vara vakna. Sen, förstås, när en rädsla blir för stor så har det också andra följder för samhället och för, jag menar, politiken och så vidare. Det som kanske är väldigt svårt i det här är att man vet ju inte om det här kommer igen att ske en liknande terrorvåg. Men det som är svårt för nog myndigheterna och polisen att stoppa är de ensamma vargarna, de som tar en lastbil och kör genom en folkmassa. Att hur kan man stoppa det? Sen de här terrorcellerna tror jag att man i dagens läge har bättre koll på än vad man hade till exempel då i början av 2015.
Ja, och den stora frågan är just att den här terrorvågen vi då såg för 4-5 år sedan, har den verkligen nu ebba ut eller liksom har den bara gömt sig, gått under ytan och samlar ny kraft? Och här är det ju svårt att verkligen veta. Myndigheterna sitter på en del information, forskarna försöker göra sina bedömningar. Och vi ringde upp den svenska terrorexperten Magnus Norell för att höra hans bedömning av hur det här terrorhotet i Europa ser ut just nu.
Ja, den frågan som alltså dominerar nu bland Europas polis och säkerhetstjänster, det är nog frågan om de här eventuella IS-återvändarna. Och jag skulle säga att bland dessa personer så finns det en oro för att de kan återvända på olika sätt och fortsätta att styra terror. Så jag tror att det finns en sån risk, absolut.
Vi hörde här alltså Magnus Norell, terrorforskare, och han konstaterar att det är just de här IS-krigarna, de som återvänder, som utgör den här stora risken, och det har ju också diskuterats mycket i allmänheten. Och han tycker nog att liksom terrorhotet fortfarande finns kvar. Delar du hans uppfattning?
Jag delar nog hans uppfattning i det stora hela. Det finns nog fortfarande kvar, och det ser man också till Frankrike, man håller sig kvar på den högsta nivån, terrorhotnivån. Och det finns helt säkert kvar, och speciellt det här att ifall de återvänder dessa IS-krigare till Europa, så kan vi nog se dessvärre nya dåd. Men det är ändå sist och slutligen, det här visar forskning, sannolikheten att du blir offer i en terrordåd är väldigt, väldigt lite. Det liksom är inte så att man behöver gå omkring och vara rädd. Och jag hoppas att myndigheterna, underrättelsemyndigheterna, har gjort mycket under dessa år. Att det är inte så att man vaknar upp igen sen när något fruktansvärt händer. Och då samlar man sig till olika möten i Bryssel och var man måste sitta.
Nu är med dina erfarenheter just av att ha rapporterat kring de här terrordåden och intervjua myndigheter så här. Har det gjort dig räddare vis-à-vis terrorism eller lugnare?
Jag vet inte om det direkt har gjort mig rädd. Jag hade nog en rätt lång period som jag, ofta när jag var i större områden där det fanns mycket människor, så kanske man lite tittar runt så där att man liksom kände att det här är en sån plats där det skulle kunna ske. Eller man går på någon känd gågata och ser man att kan en bil komma in. Och sånt. Jag vet inte om jag tänker på det lika mycket mer, men det blev på något sätt på att man funderar på det här. Men det som nog på något sätt präglar mig, alla de här historierna, de här fruktansvärda historierna om oskyldiga människor, så det har nog liksom på något sätt liksom, det kanske har blivit det som jag inte kommer att glömma.
Daniel Olin, journalist här på Svenska Yle, tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och funderingar kring terrorismen i Europa och det faktum att det har gått 4 år sedan terrordådet i Paris. Tack för samtalet.
Tackar, tackar.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.